Idag tar vi upp Gösta Karlssons observation strax utanför Ängelholm i Skåne den 18 maj 1946, alltså för 75 år sedan just idag. Det här är kanske Sveriges mest kända närkontaktsfall och det enda fallet i Sverige som har ett monument för att bli ihågkommet. Det är också unikt för att det inträffar innan flygande tefat blev ett begrepp 1947. Och precis innan spökraketvågen drar in över Sverige senare under 1946, just i maj.
Gösta Karlsson, 28 år gammal, befinner sig vid Skälderviken väster om Ängelholm den 18 maj 1946 efter klockan 22 på kvällen. Han får se ett ljussken i skogen som han bestämmer sig för att undersöka närmare. När han kommer till en glänta i skogen ser han en stor farkost som har landat med ett antal personer som tycks utföra en reparation på farkosten. De är alla människoliknande, både män och kvinnor. En av dem agerar vaktpost och stoppar Gösta från att komma närmare. En annan kastar iväg några föremål som landar bortanför farkosten. Gösta Karlsson återvänder förbryllad till Skälderviken där han får se farkosten lyfta och försvinna över Ängelholm. Dagen efter besöker han gläntan och ser då ett antal märken i marken efter farkosten. Han hittar också föremålen som kastats iväg. En stav, en ring och två dryckesbägare.
Men det här fallet är betydligt mer komplext än så. Claes Svahn har skrivit en hel bok, Mötet i gläntan, på över 300 sidor om bara detta fall. Låt oss nu gräva djupare i det här fallet. I UFO Sveriges Radio idag hör ni mig, Tobias Lindgren, Thomas Michanek och Claes Svahn. Hur är det, Claes? Du måste väl vara den som är mest inläst och uppdaterad på den här märkliga händelsen som inträffade den 18 maj 1946. Hur mycket tid har du egentligen lagt ner på det här fallet?
Ja, du tänker på Gösta Karlsson och landningen i Ängelholm, eller utanför Ängelholm ska man säga, i en liten skogsglänta. Den fascinerade mig oerhört när jag läste om den första gången och jag tänkte, den här måste jag försöka att titta lite närmare på. Att det skulle ta mig långt över 15 år och titta närmare på den hade jag väl inte riktigt tänkt mig. Och jag fortsätter faktiskt att titta på det här fallet. Så det är ju hundratals timmar givetvis som jag lagt ner på detta. Och hundratals mil i resor och mängder av telefonsamtal och intervjuer och så.
Ja, eftersom det nu är just 75 år sedan den här händelsen så har det naturligtvis fått stor uppmärksamhet och även i media nu. Och många är ju vi som har uppmärksammat färska artiklar och sett och hört dig, Claes, lite överallt i medielandskapet om just den här händelsen med Gösta Karlsson. Men vad väsentligt hinner du egentligen med att berätta? Och kan en berättelse av det här slaget komma till sin rätt i de här korta inslagen i radio och tv?
Nej, så är det ju givetvis. Det går inte att berätta historien om Gösta Karlsson och hans observation 1946 kort och koncist. Alltså boken då som jag ju ändå skrev då, Mötet i gläntan, den är ju på 350 sidor. Och det säger väl det mesta då om hur pass komplext det hela fallet är och hur många bottnar det faktiskt har. Så det går inte. Men man kan ju snudda lite vid några av de spännande sakerna när man blir intervjuad och försöka att lyfta frågan i alla fall lite så att folk blir intresserade och kanske vill läsa lite mer om det.
Då är väl UFO Sveriges Radio ett alldeles utmärkt forum för att få utveckla och tala till punkt. Kanske till och med att vi kan få någon liten detalj eller anekdot som inte får plats ens i boken Mötet i gläntan. Som du skriver ihop med Gösta och som nu kommer i ytterligare en uppdaterad upplaga.
Ja, så är det. Den kommer i ny upplaga och den kommer under maj 2021. Så blir det ytterligare ett antal informationsbitar och lite nya bilder och sånt. Och jag försöker att fortsätta följa det här fallet även efter den här utgåvan har kommit ut faktiskt. För det finns ju frågetecken som ni båda förstår och båda vet. Som jag inte lyckades lösa trots att jag ägnade så enormt mycket tid åt Gösta Karlsson-fallet. Man vet till exempel idag inte säkert var finns den här berömda staven och ringen som vi ska återkomma till. Och vad hände egentligen i gläntan klockan 22.45 sent på kvällen, alltså den 18 maj 46. Vi har Göstas ord på det, men vi har också flera olika varianter av hans berättelse som vi inte riktigt har fått kläm på trots alla år.
Men hur blev du själv involverad och fick reda på den här händelsen? Och när började du med dina undersökningar just i det här fallet?
Jag som alla andra var UFO-intresserade på 70-talet. Vi läste ju då Eugen Semichovs artiklar i Allers i oktober 71. Eugen Semichov var ju då en känd journalist som skrev om rymden. Han var UFO-intresserad, han var ganska skeptisk. Men han mötte Gösta Karlsson och då skrev om detta på sida upp och sida ner verkligen i Allers med sina egna bilder och teckningar. Då blev ju både jag och väldigt många i UFO-Sverige och UFO-intresserade runt om i landet superintresserade rent ut sagt. Märkligt nog ingen lyfte ett finger för att undersöka fallet. Och inte jag heller, ska jag ju lugnt säga. För den 6 augusti 1987 jag äntligen då fick träffa Gösta Karlsson för första gången. Då hade jag skrivit brev, jag hade ringt till honom och tjatat i säkert långt över ett år. Men det var faktiskt då som den första utredningen av händelsen inleddes. Så det är ju lite märkligt ändå. Det hade ju hänt 1946 och det kom fram 1971.
Klas, kan du berätta lite mer om själva händelsen och vad som hände Gösta även åren efteråt?
Du beskrev här i början då, Thomas, lite vad som hände. Han satt ju då på ett fort egentligen nere vid Skäldevikens strand. Han brukade cykla dit ner, Gösta, han var 28 år på den tiden. Och lyssna på fågelsången och titta efter fåglar. Och även den här kvällen då hade han ju cyklat dit ner och parkerat sin cykel och gått ut på stranden. Klättrade på fortet och satt sig på toppen av det och tittade ut över Skäldeviken. Men sen ungefär 22.45 då så bestämde han sig för att det började bli lite för mörkt. Så han gav sig av hemåt. Han tände sin orienteringspannlampa som han hade på sig. Och trampade iväg då, kan man säga, lite österut då in mot Ängelholm. Men får då syn då på det här ljuset emellan träden. Han tänker att det kanske kan vara någon eld. Han blir lite orolig, så han parkerar cykeln och så går han in emellan träden och ser då detta som han sen beskriver som en tivoli-karusell. Det är hans första intryck då. Men han fattar ganska snart att det är en omöjlighet. En tivoli-karusell kan inte ens förflyttas dit på något vis. Det finns inga vägar in, det finns bara stigar. Och så ser han då de här varelserna, 9 varelser sammanlagt då, som rör sig då kring det här föremålet. 3 av dem säger han är flickor. Och en av dem är också någon typ av vaktpost då, som stoppar honom. Han blir stående där och tittar då på de här varelserna som ser ut som vanliga människor, fast vackrare, som han säger till mig. Och de har kläder som verkar vara nästan som gjutna på dem. Särskilt den här vaktposten har ju en utstyrsel då som sitter som slimmat på honom. Och på bröstet så hänger då någon typ av lådkamera som man beskriver det för mig. Och de verkar jobba då med att reparera någonting på farkosten. Och vid ett tillfälle kommer då en av de här kvinnorna ut och kastar någonting som försvinner ut genom ett en ljuskupa. Han beskriver det som en ostkupa utav ljus som strömmar ner ifrån den här farkostens antenn då, som sticker upp. Och då blixtrar det till som ett litet tomteblås när det här föremålet då passerar igenom. Och då tar han några steg till och vill titta lite närmare, men han blir då stoppad igen av vaktposten som riktar den här lådkameran emot honom. Och då säger det klick i hans pannlampa. Och senare upptäcker han ju då att den har gått sönder, men det förstår han inte då, va? Så han tittar på de här varelserna som jobbar på där inne under ett antal minuter innan han går därifrån och tänker nu går jag ner till Skäldeviken igen och tvättar av mig för att det här är lite för mycket. Och så tänker han också då att han ska faktiskt smyga sig på de här bakifrån kanske och kunna se den här farkosten från baksidan. Men innan han hinner göra det, han är nere vid fortet igen då, så lyser det i skogen plötsligt och han ser hur farkosten lyfter och en stor fena dras in i skrovet och 2 stycken landningsställ försvinner också in i skrovet. Och den här stora antennen då som ljuskupan hade strömmat ner ifrån, den försvinner också ner i toppen av det här diskusformade föremålet som har en rad fönster omkring sig. 16 stycken har han ju sen sagt då, men den siffran har varierat lite. Och så piper den iväg och försvinner bort över Ängelholm. Och han går hem helt enkelt och lägger sig och sover ganska okej första natten, men inte bra. Så han vaknar klockan 4 redan nästa morgon. Och går ut i gläntan och tänker, nu ska jag se om det finns några spår i gläntan efter det här jag såg. Och upptäcker då att det finns då spår. Det finns en ring som är 16 meter i diameter. Han ser avtryck efter de här landningsställen och lite annat. Han ser också spår efter stövlar som man uppfattar det, där någon har gått eller några har gått. Och så upptäcker han då att det här föremålet då som den här kvinnan hade kastat ut, det är då en stav som ligger en bit bort där i gläntan. Den är 4 cm tjock och 5 cm bred och 12 cm lång. Och så hittar han också en ring, en guldring med en sten, en epidot sten och ett par muggar som också ligger där. Fast muggarna ligger då innanför den här ljuscirkeln. Så de har liksom inte kastats ut utan de har blivit liggande. Han har sett också de här varelserna, säger han då, när de har druckit de muggarna. Tagit en paus helt enkelt. Och sen går han hem. Och efter det så börjar de här konstiga drömmarna då.
Ja, vad är det för någonting? Är det drömmar eller vad är det för någonting? Vet vi det?
Ja, det är en bra fråga. För att riktiga drömmar är det ju inte. Utan han beskriver det som att han upplever en halvdvala och han svettas kopiöst och han är någonstans mellan dröm och vakenhet. Och det första gången det här inträffade 2 dagar efter händelsen och då är han hemma i sin egen säng och plötsligt blir han då ombordplockad mentalt på farkosten och träffar då befälhavaren då, som man säger heter Brawny. Han ser också en annan av de här varelserna som man kallar för Menji. Och Brawny sitter då vid en instrumentpanel med många olika typer av oscilloskop, knappar, tv-skärmar och sånt. Och i en stol då som har en inskription på ryggen som liknar en stad. Och han fattar ganska snart att det är den staden som de här varelserna kommer ifrån. Och Menji och Brawny de kommunicerar då via den här tv-apparaten. Men han får också veta då just där, utav Brawny varför de har landat. Och det är tydligen då Brawny som har då bestämt sig för att han vill berätta för Gösta Karlsson vad det var för skäl till att de var i gläntan. Och då är det så att de har då kommit för nära ett annat skepp någonstans ute i rymden, nära jorden. Och det andra skeppet då har haft en, som man säger, turbinstråle som har riktats då av misstag emot Brawnys skepp och 2 stycken ombord då, som heter Luna och Jurion omkommer då när den här strålen träffar en fönsterruta och de då skadas utav detta. Så de landar då utanför Ängelholm i den här gläntan för att begrava Luna och Jurion. De börjar gräva då en grav där men ångrar sig sen och tar med dem istället därifrån. Och det får han veta i en dröm, eller vad vi ska kalla det för då, den 26 maj. Alltså 8 dagar efter första observationen. För då blir han också ombordtagen på det här skeppet. Och då får han se hur det pågår en begravningsprocession närmast då. På en asteroid någonstans mellan Mars och Jupiter som han uppfattar det. Och där ligger då flera döda, 3 stycken istället för 2. Det skiljer sig då hans berättelse genom åren. Men det ligger 3 stycken personer där som ska då begravas. Och han blir ju nyfiken på detta, Gösta, så han går dit igen då till gläntan den 27 maj på morgonen och hittar då den här graven som Brawny sa att de hade grävt. Det är alltså ett hål i marken som då idag är utmärkt då med en skylt där det står just graven på. Och då förstår han ju att det var där de hade tänkt att begrava dem, men de gjorde det inte av olika skäl. Dels för att de var rädda för att de skulle då kontaminera jorden med biologiskt material som inte hör hemma här, bakterier och så.
Ja, och sen har väl de här drömmarna fortsatt ännu längre tid, har jag förstått.
Ja, han har haft flera sådana här drömmar. Han är ju borta idag, Gösta. Men under sitt liv så hade han, beroende på vilka siffror man ska gissa på dem, eller tro på, mellan 15 och 50 sådana här drömmar. Där har han ju varierat starkt genom åren då, vad han har sagt till mig. Men man kan säga i alla fall 10-tal gånger så påstår han att han har blivit då ombordtagen igen då. Eller sett olika typer av visioner och När jag träffade honom sista gången när han var på ett äldreboende då, söder om Ängelholm, då hade han haft sådana upplevelser även där då. Men det hade gått många år emellan den senaste upplevelsen och den då som inträffade där i början på 2000-talet. Och han påstår ju också då, det är det som är det viktiga i sammanhanget, att han fick inspiration då till att komma på ett pollenpreparat som skulle hjälpa människor att leva längre, må bättre. Och han startade då en industri ihop med sin bror som heter Cernel och Allergon, det är två olika företag idag. Där man tillverkade pollenpreparat, Pollbax då framförallt. Som han menar då, receptet kom ifrån de här utomjordingarna. Åtminstone kom idén till det här från utomjordingarna. Och han blev ganska rik på detta sen och blev ju miljonär med tiden.
Apropå de här drömmarna, skulle det kunna finnas tecken på att han hade sådana innan själva observationen?
Nej, han säger att det var första gången som det här inträffade. Han flyttade ju, bytte sovrum sen i samband med detta också och sov inte i samma rum som sin fru då. Därför att det var så stökigt på nätterna under en period för honom med de här drömmarna. Och de säger han ju då med en fas att de började då. Han hade inget sånt tidigare.
Så att den här händelsen totalt sett, inklusive observationen, kan inte ha varit en av de här drömmarna också?
Det är också svårt att säga givetvis. Man måste ju då lita på att det hände den 18 maj 46 och att han verkligen minns detta och att detta är ett säkert datum. Om det nu är så att han verkligen har detta som ett säkert datum, då hade han inga drömmar innan den här händelsen inträffade, utan då uppstod de efteråt. Sen tycker jag nog att det han beskriver i sina drömmar, och det är han noga med att säga, då är han liksom nästan, han är osynlig för alla utom för Brony, för den här befälhavaren. De ser inte honom, de övriga reagerar inte på honom, utan han är där för att Brony har plockat dit honom och gjort honom mer eller mindre osynlig, va. Däremot i gläntan då så tittar ju alla på honom. När han kommer in i gläntan så slutar alla jobba, alla tittar på honom. Och vaktbossen ser honom väldigt tydligt för att han stoppar honom vid flera tillfällen. Så det skiljer sig då ganska mycket ifrån drömmarna. Men det är återigen svårt att säga.
Vem var egentligen Gösta Karlsson? För han hade väl inte någon lång utbildning och så vidare. Vad var det som gjorde att han kom in på det här området med pollen och så?
Ja, han var nog en ganska vanlig person egentligen. Han växte upp i utkanten av Ängelholm och han var 28 år då och jobbade som stationskar på en station i Ängelholm när detta hände. Han hade inte jättebra betyg i skolan, men han var ju och blev med tiden en entreprenör, och det säger ju alla jag pratar med om Gösta, och inte minst hans bror då, Erik, säger också till mig, han är också borta idag tyvärr, att det var Gösta som var entreprenören, medan Erik kanske var mera den som tillverkade instrument och maskiner och sånt. Och tillsammans så gjorde ju de här två bröderna det som blev det här mångmiljonindustrin som sen Pharmacia Upjohn köpte med tiden och idag extra utav ett annat bolag. Men han var ju en ganska enkel människa och jag mötte honom mängder av gånger och han hade i princip samma typ av kläder på sig varje gång, en polotröja och enkla byxor. Och vi satt i hans rum i villan och pratade och runt omkring honom hängde då minnes föremål då från hans tid, framförallt med Rögle. Det var ju autografer från landslaget och det var landslagströjor och allt sånt. Så han var ju en uppskattad person i Ängelholm och lyckades ju sätta Ängelholm på kartan verkligen.
Var han blygsam med sina kunskaper? Ville han göra en grej av att han var novis och okunnig och sådär? Eller väldigt vanlig?
Alltså han sa ju till mig under nästan alla år jag träffade honom att han höll på och skrev på en avhandling. Han ville på något sätt visa att han kunde bli någon doktor utan något slag. Den blev ju aldrig färdig och jag har aldrig sett den heller. Han hade nog lite mindre världskomplex för att han var en self-made man som hade liksom skapat allting med sina egna händer. Men inte kunde bevisa då för övriga forskningsvärlden att han hade kunskaperna. Så att han hade nog lite tungt med sin bakgrund. Ändå hade han bevisat för alla att han faktiskt kunde. Så att han behövde ju inte skämmas för någonting. Men han skröt aldrig om det. Han var ganska lågmäld och trots att han var ganska bullrig, pratade mycket, lyssnade ganska dåligt, så skröt han inte.
Men sa vi att hans bror var ingenjör eller?
Hans bror var ingenjör och en duktig ingenjör dessutom, som tog fram apparater för att bevara blodplasma till exempel och så.
Han kände inte att han var mindervärdig i jämfört med brodern då. Han tyckte det var jobbigt att brodern blev ingenjör och han blev ingenting.
Jag tror att jag vet att det var ganska spänt mellan bröderna. Särskilt under senare år var det. De var väldigt olika. Och jag tror säkert att Gösta såg att brodern var väldigt duktig. Och att han var duktig på saker som inte Gösta var duktig på. Men brodern sa ju till mig också att Gösta var ju fantastiskt duktig på helt andra saker. Så tillsammans så tror jag att de fungerade rätt bra när det gäller att bygga upp den här industrin. Det gjorde det. Men det var ändå svårt att få brodern att säga att han kände sig liksom förbigången. För det blev han ju faktiskt. Han blev ju lite förbigången när Gösta byggde upp detta. Det var Gösta som stod i fokus, men det var brodern som tillverkade de här apparaterna. Och det kom aldrig riktigt fram, tror jag.
Har du någon idé om hans verklighetsuppfattning?
Alltså jag tycker att han hade en lite udda uppfattning om verkligheten, så tillvida att när vi pratades vid, han ringde ju då ofta efter att han sett någonting på tv, då hade han svårt att hålla isär det här med tv och sina egna möten med så kallade forskare. Han hade kontakt med forskare i USA till exempel som hade kommit fram till både det ena och det andra, och det var ofta då sånt som hade varit i något program på Vetenskapens värld eller något annat som han hade sett där då, som han kopplade ihop med detta. Och det blev en del av hans verklighet ganska snabbt. Jag försökte hela tiden försöka få honom att förstå detta och bena isär detta för honom. Och det kanske lyckades ibland, men inte alla gånger.
Var Gösta religiös?
Alltså Gösta var aldrig religiös på det sätt som man tänker sig att gå i kyrkan och sådär. Och jag tror inte att han bad till någon gud heller. Han var nog snarare så att han tyckte nog att religion kunde vara ett problem. Han var mer en förnuftsmänniska som... En ingenjörstyp snarare än en person som vände sig inåt. Men detta sagt då, han var ju en väldigt trevlig person. Alltså det var ju, jag tyckte om att sitta och prata med honom. Även om han inte alltid lyssnade på allting som jag kom in och frågade om, så svarade han ju till slut på nästan alla mina frågor. Även om det tog många hundra mils av resor och många hundra timmars arbete. Han tyckte nog om att sitta och prata. Han ville nog att detta skulle bli hans eftermäle. Han förstod nog att jag bidrog till det i alla fall och sätta detta på pränt så att det skulle bli någonting för framtiden.
Men han gillade det här som en social grej också.
Ja, det gjorde han. Han var ingen social person egentligen. Han var inte det. Jag bokade in honom på lite föredrag och sånt ibland. Han kom aldrig dit, va? Intervjuer och sånt hoppade nästan alltid av. Men vid ett tillfälle så flög jag ju ner med Strix Television för att göra ett avsnitt i Möte med okända. Och jag var alltid orolig för att Gösta inte skulle vara hemma eller att han skulle liksom ha gett sig iväg. Men då var han hemma och det blev ett inslag. Och vi var ute i gläntan tillsammans och filmade och så. Han svarade inte på några brev under de åren som jag och han höll på med detta. Utom från mig då, svarade han på. Men han lät ju mig besvara hans brev under många år. Så han skickade en hög då och då som hade kommit då från alla möjliga personer som ville veta mer. Eller också bad han om att de skulle ringa till mig. Och så fick jag svara på breven och så fick jag svara på telefonsamtalen. Så han var inte ute efter liksom att träffa folk eller att synas eller att märkas. Det var han verkligen inte. Han var en ganska speciell person på många olika sätt.
Hans idé om verkligheten här, skulle den kunna bero på brist på utbildning eller att han inte har studerat saker och ting?
Nej, jag tror inte det. Jag tror att han var på det här sättet. Alltså folk är olika. Gösta var en person som satt mycket hemma. Han var inte mycket ute och inte ens under sin tid då, med Rögle så var han ju inte mycket liksom ute och syntes. Han skulle hålla föredrag i Ängelholm 96, det var ju meningen då när han ställde ut staven och ringen. Men det gjorde han ju inte givetvis. Han ställde inte upp på det. Och han var heller aldrig med och visade staven och ringen. Så att han var nog en person som var, han tyckte om att sitta hemma mest och han lät ju trädgården växa vilt, så man såg ju inte ens huset från gatan då. Idag så har ju de som har tagit över huset, de har röjt allting, så man ser ju hela vägen in. Han är en ganska privat person som ändå var väldigt öppen och trevlig att prata med.
Men han ägnade hela livet i Ängelholmstrakten?
Ja, Han lämnade aldrig Ängelholm och jag tror inte att han färdade särskilt långa sträckor från Ängelholm heller. Han var aldrig i USA och träffade de här forskarna som han pratade om. Jag vet inte att han reste någonstans egentligen. Utan han bodde i sin villa vid södra utmarken. Sen flyttade han ju då till ett pensionärsboende någon mil längre söderut. Men mer än så blev det egentligen aldrig.
Var Gösta konspiratoriskt lagd?
När det gäller det här med konspirationsteorier och sånt så var det ju ganska ovanligt på 1970-talet. Det var ju ingen som brydde sig om några sådana idéer. Utan det har ju kommit under senare år egentligen. Och Gösta var absolut inte någon konspiratoriskt lagd person. Han såg aldrig liksom att någon förföljde honom eller att någon försökte liksom stjäla hans grejer. Men han var väldigt försiktig givetvis med de här staven och ringen och sånt. De var ju väldigt rädd om. Men hade han varit konspiratoriskt lagd så tror jag nog att den här boken hade tagit sig en helt annan väg. Så nej, det var han inte.
Om han hade levt nu och varit yngre så hade han inte hamnat i några konstiga sådana kretsar.
Det vet jag faktiskt inte. Han var ju öppen för väldigt mycket underliga saker. Han trodde på ganska mycket som fakta som man egentligen inte hade på fötterna att tro på. Hade han levat idag så är det väl en möjlighet åtminstone att han skulle ha trott på en del konstiga saker som har med konspirationsteorier att göra. Det är inte osannolikt faktiskt, men då på den tiden så fanns det ingenting sånt att tro på egentligen. Så det var ingen som diskuterade detta.
Jag tänker på om vi går tillbaks till berättelsen om vad som har hänt honom. Det är väl så att den här historien har väl lite grann ändrats med tiden. Olika detaljer har varit lite svåra att få gå ihop och så vidare. Och du har haft en lång tid, många intervjuer. Hur ser du på det idag att det är svårt att få grepp om vad som egentligen har hänt?
Ja, det har verkligen varit svårt att få grepp på vad som egentligen har hänt. Han har skrivit ner saker åt mig. Han har berättat vid olika tillfällen under dessa år. Egentligen var det mellan 1987 och ända fram till år 2000 som vi höll kontakten och pratade om detta. Så det är många herrans år. Ett av de största problemen har ju varit då den här staven egentligen. Som han sa att han hittade i gläntan och som han sa till mig under senare år var en del av framdrivningssystemet till farkosten. Och den påstod han ju vid flera tillfällen att han hade skickat till forskare då som i USA som försökte bygga då en UFO-motor utav denna. Den här staven då.